Xi träffade Trump, Xi träffade Putin. Två toppmöten i Peking inom en vecka som säger en hel del om världen av idag.
Ja, säg någonting om den här rollen Kina vill ha i en så kallad multipolär världsordning. Ja, en dröm som kanske redan har slagit in.
Ja, har den det, Hanna?
Man börjar undra. Mm. Kanske inte för alltid, men just nu i det här politiska ögonblicket så ser det väl ut så.
Mm, Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Vi ska prata om varför det ser ut som att Kina går stärkt ur sin senaste dust med USA och hur det kan påverka världen framöver.
Ja, det såg ju ut som om Trump åkte till Peking med frågan vapen till Taiwan eller inte som en förhandlingsbar diskussionsfråga med Xi Jinping. Och sen när Putin kom till Peking, han önskade sig en jättestor gasledning till Kina, men vad fick han? Mm. En linbana för turister.
Ja, det där får vi gå in mer på alldeles strax. Taiwan, ja, det var en av de stora frågorna under det här toppmötet mellan Xi och Trump. Moa Kärnstrand, du var på plats under det här mötet. Du bevakade det. Alltså, det har ju ändå kommit ut en hel del då efter mötet som skulle kunna påverka dynamiken här, alltså kring Taiwan och Kinas hot mot Taiwan.
Ja, men man får väl ändå säga att frågan om Taiwan var liksom det som knöt ihop det här mötet på något sätt. Alltså, anmärkningsvärt, Trump sa ingenting om Taiwan, så vitt jag vet, så länge han var kvar på kinesisk mark. Men så fort han satte sig i sitt flygplan så började han ju prata om Taiwan. Och då framstod ju den här rekordstora vapenaffären som USA har lovat Taiwan plötsligt som att den var förhandlingsbar. Det här som vi pratade om före mötet. Kommer Trump att liksom lägga Taiwan på bordet? Och han pratade om Taiwan på sätt som amerikanska presidenter inte brukar göra. Han tog också upp och sa rakt ut att USA vill inte se att någon ska utropa självständighet och var väldigt så direkt. Och jag satt där på nattkvisten och tänkte att nu har jag bevakat klart det här toppmötet. Men det var ju tvärtom. Det var ju då det började på något sätt. Och nu när liksom dammet har lagt sig och man inte längre har satt tet i halsen så kan man ju se varför det här händer, precis som Hanna var inne på, Kinas nya roll.
Mm. Och du är Sveriges Radios Kina-korrespondent. Moa, radiokorrespondent av Kina. Det är podden som bevakar Kinas växande inflytande i världen varje vecka. Jag heter Björn Djurberg. Och idag så är jag väldigt glad att också välkomna Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du är med från Singapore idag, Daniel. Hej!
Ja, men tjenare. Hallå, kul att vara med.
Det låter verkligen som att du sitter på plats någonstans. Berätta.
Ja, jag sitter på det klassiska hotellet Shangri-La, ett av dem i Singapore. Och sitter i lobbyn här. Det är glittrande lampor och det är marmorgolv och det är välputsat. Och det är delegater och militärer och politiker och journalister från hela världen som då är här för att bevaka då det som kallas för Shangri-La-dialogen. Den stora säkerhetskonferensen om det som händer politiskt och militärt och säkerhetsmässigt i den här regionen.
Där två tredjedelar av världens BNP brukar räknas in. Du, alltså, som du säger, det är många högt uppsatta militärer och försvarsministrar och så som träffas där i Singapore där du är. Alltså, hur går snacket om Kina då?
Ja, de samtal jag har haft här under förmiddagen, det är ju att Kinas roll spelar en väldigt stor roll för den här konferensen, inte minst militärt då. Vad får det för betydelse för de andra länderna här i området också att Kina flyttar fram sina positioner också militärt? Hur ska de agera då? Men när man ställer frågan om vad folk här håller utkik efter på den här konferensen så är det ju också hur kommer Taiwan-frågan påverkas av Xi-Trump-mötet. Så de två frågorna är de stora här uppenbarligen.
Du var ju också i Taiwan häromdagen innan du åkte till Singapore. Alltså, vad var känslan där i Taiwan efter Trumps besök i Peking?
Ja, det var ju mitt första besök där överhuvudtaget, så det var ju en otroligt intressant upplevelse. Och det som slog mig allmänt var ju att folk har väldigt god koll på den här frågan. Och det är inte så konstigt när man inser att de har levt med den så länge. Men de hade också väldigt god koll på vad som hade sagts mellan Xi och Trump. Och de vanliga människor, om man uttrycker sig så som jag pratade med, hade noterat det som vi pratade om. Att Trump sa det han sa om vapenleveranserna och han sa det han sa om att inte förklara självständighet och så. Men ändå så slog det mig också väldigt mycket att folk ändå sa så här, ja men det är svårt att bedöma Trump vad han egentligen menar, han är så oberäknelig och så. Så det lät inte på vanligt folks analys i alla fall som att så mycket hade hänt som ändrade deras, vad ska man säga, orosläge eller så. Däremot så flera experter som jag pratade med noterade också detta, att det här var en glidning från USAs sida som de tyckte var substantiell, men så får man se om den liksom blir bestående.
Mm. Och vi här i podden kommer såklart följa den här frågan framöver också. Nu tänkte jag att vi skulle kort gå tillbaka till det här toppmötet mellan Xi och Trump.
Any moment now history will unfold before our eyes as President Trump holds a high-stakes summit with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of People here in Beijing. If you look at the left side of the screen, you can see
习近平热情迎接。
Hanna, vi har ju flera gånger här i podden pratat om att Kina såg ut att ha en starkare förhandlingsposition än USA in i det här toppmötet härom veckan mellan Xi och Trump. Varför då?
Om man tänker på hur det har gått i handelskriget, där Trump gick in väldigt starkt med sina tullar som skulle fixa allting, men kommer ut ganska svag. Alltså det som hände till slut var att Trump sa att Kina lovat köpa sojabönor, så köpte inte Kina sojabönor. Så sa USA ni får inte köpa de avancerade datachippen. Och så säger Kina nu nej, vi vill inte ha de där chippen i alla fall, vi tillverkar dem själva. Och sen såklart att Trump satt halvfast i Mellanöstern med sitt Iran-krig.
Mm. Ja, det var inte en så attraktiv position kanske att åka till Peking som man kanske hade önskat från Trumps sida. Alltså, vad blev resultatet då, Moa, nu när vi har lite distans till själva toppmötet?
Ja, men jag skulle säga att med lite distans så blir det ännu mer uppenbart att eventuella liksom konkreta resultat är mindre viktiga att prata om, som löften om ökad handel, sojabönor till exempel. Men det viktiga resultatet blev ju just den här bilden vi hade inför mötet, att den på sätt och vis bekräftades att Kina hade en starkare position. För det var ju så det såg ut. Peking, de verkar ju inte ha gjort några större eftergifter i alla fall, så vitt vi vet. Men ändå så får man ju säga att Peking ser ut att ha gått vinnande ur det här mötet, just för att bilden av Kinas makt på något sätt har justerats. Ganska svårt än att säga exakt hur, men jag tror att många skriver under på det. Och inte minst då för att Peking lyckades, eller som det verkar i alla fall, lyckas få Trump att diskutera Taiwan och även då överväga och skrota den här vapenaffären.
Just det, och en av de stora frågorna, handelskriget, den liksom sparkar man framför sig, fortsatt vapenvila som det ser ut.
Ja, den hamnade ju faktiskt lite i skymundan får man säga, för först lät det ju som att de inte hade pratat om det särskilt mycket alls, och sen hade de väl ändå gjort det lite granna. Men i och med att det blev som det blev med Taiwan-frågan så hamnade ju handelskriget verkligen i skuggan av det.
Mm, vi gjorde ju en extra podd precis efter mötet var klart, och då vill jag minnas, Moa, att vi kunde ju konstatera det var rätt god stämning ändå som man ville visa upp.
Ja, det var ju det. De gick runt där och diskuterade planteringarna på partihögkvarteret Zhongnanhai och olika blommor som Trump skulle få av Xi och sådär. Och jag menar, det är väl från båda sidor finns det väl ett incitament att visa på den här goda stämningen. Sen om den var på riktigt eller inte, det kan vi ju inte veta.
Mm. Men du, knappt hade Trump hunnit sätta sig på Air Force One hem till USA förrän Xi Jinping då ställde sig redo på röda mattan igen för att välkomna en annan hedersgäst.
Russian President Vladimir Putin is set to arrive in China today, less than one week after President Trump held high-stakes talks with Xi Jinping in Beijing. For more on this, we're joining...
Ja, Rysslands president Vladimir Putin skulle också träffa Xi Jinping i Peking, och det är bara dagar efter Trumps besök. Daniel, alltså, vad tänker du om tajmingen här?
Yes, visst var det tänkt att mötet mellan Xi och Trump skulle varit mycket tidigare egentligen, så att det inte skulle varit så här nära i tid egentligen. Men när det nu blev det, så blev det ju någonting som Kina kunde använda, upplevde jag det som att titta här vilken betydelse vi har. Först så kommer Trump hit och beter sig, säger ingenting fräckt eller så som man brukar göra, och sen kommer Putin hit, de två stora andra spelarna, i alla fall ser väl Kina det så. Så jag tror att jag var väldigt nöjda med den bilden, att man två dagar i rad, eller vad ska man säga, en vecka i rad helt enkelt, fick de här stora ledarna till sig, helt klart. Innan ni går vidare så bara säger att jag tror ändå att man ska vara lite försiktig med att säga att vi har en helt ny världsordning redan. Det är väl mer att den gamla har tagit slut och världen famlar efter en ny, och Kina ser sin chans här att jämföra sig med USA, och det är det som gör att världen är i sån uppror, ser jag det som.
Mm. Hanna, Daniel säger här att liksom man famlar efter en ny världsordning och Kina ser sin chans. Alltså du rapporterade om det här toppmötet där Putin träffade Xi. Var det också din slutsats där att det fanns en chans här som Kina tar?
Mm, jag är lite besatt av bilden av Xi Jinping som på något sätt i den nya kejsarens kläder. Liksom, att man vill återetablera mittens rike och faktiskt lyckas ganska väl. Alltså det här med mittens rike handlar ju då om historiskt att man tar emot dignitärer på rad och så får de be snällt om de vill handla med Kina. Mm. Och så kan kejsaren säga nej om man inte bugar på rätt sätt och så. Och man säger att dörren till Kina ska öppnas bara på vidare och vidare gavel, det säger Xi Jinping. Så man undrar om dörren har ramlat av gångjärnen för länge sedan. Men det har den inte eftersom han håller den här dörren ganska noga. Det är Kina som själv definierar vad den här öppna dörren är och sätter villkoren. Kina drömmer på om sin multipolära värld. Helt klart är i alla fall att Kina blir viktigare att förhålla sig till. Och Putin är ju den som är beredd att hjälpa Kina att uppfylla det här. Han framstår ju mer och mer som en, vad ska man säga, simpel bensinmacksföreståndare. Liksom en reservdunk med olja som han kommer med där. Men vad får han för besväret? Jo, men såklart han får stöd för Rysslands ekonomi trots Ukraina-kriget som strider mot alla rättsprinciper. Men sen så hade han ju liksom tänkt sig att den här Power of Siberia nummer 2, den här stora gasledningen som potentiellt skulle kunna dubbla gasexporten från Ryssland till Kina, att den kanske då skulle bli av. Och jag vet inte hur många gånger han har rest med de ritningarna i portföljen så att säga.
Ja, det är ju lite mer än en dunk bensin det där. Det där är ju väldigt mycket gas om det skulle bli av.
Jättemycket gas. Men grejen är ju att det har ju fortfarande inte blivit av efter alla år. Det som däremot blev av och kom ut som ett konkret resultat, det var en nästan en kilometer lång linbana för turister som också har legat väldigt mycket i malpåse, men den ska tydligen bli av nu.
Så en linbanestation då, en linbana mellan då Kina och Ryssland, det blev konkret vad Putin fick med sig hem då från Peking. Och det här ska vara i norra Kina, Hanna, eller?
Ja, över den så kallade Amurfloden i Zhejiang.
Okej.
Okay. Visste ni förresten att samma holländska byrå som ska ha designat åtminstone den ryska sidan av den här linbanan då, som ni tänkte att den ska se ut, har ju designat en omtalad linbana som skulle byggas i min gamla hemstad Göteborg.
Just ja.
Som skrotades väldigt stenhårt där. Så att vi får väl se. Här snackar vi kanske lite andra möjligheter att bara bestämma att den blir av. Och jag har ju varit där i Zhejiang och tittat ut över den ryska staden på andra sidan som heter, nu ska jag försöka mig på lite ryska här, Blagoveshensk heter den.
Vad kan det vara? Bolago?
Blagoveshensk. Ja. Nej, men det där är ju en turistdestination för ryssar som kommer till Kina, till den här kinesiska staden. Gott om turister, gott om matinfluencers, även kinesiska influencers reser dit för att de har en väldigt känd morgonmarknad. Men en väldigt typisk sån här gränsstad och också väldigt långa köer av splitter nya kinesiska lastbilar som ska fraktas över då till Ryssland.
Just det.
Men jag tror att den här linbanan lär ju bli en succé lokalt där eftersom att det just är så mycket ryska turister. Men man får ju verkligen kalla det ett tröstpris för Putin, eller?
Ja, och det jag tänker på här, alltså, som Hanna är inne på också, den här gasledningen. Så många år som Putin har försökt få Kina att skriva under på den här stora gasledningen Power of Siberia 2. Och han hade med sig den nu också då när han träffar Xi direkt efter Trump. Men alltså trots, om vi ska kalla då den nya världsordningen som försöker finna sig själv och trots också energikrisen som följer på kriget i Iran, så blir det ingen affär den här gången heller för Putin i Kina. Mm. Moa, alltså, vad säger det dig om relationen de här två länderna mellan idag?
Ja, man kan ju verkligen undra, med tanke på det du sa och energikrisen och att Kina faktiskt behöver köpa mycket gas och annan energi också för att gå runt, liksom, varför man inte gör det här. Men det är väl samma mekanismer i rörelse här som när Trump var på besök i Peking. Det är ett självsäkrare Kina som inte behöver ge USA sällsynta jordartsmetaller, och ett självsäkrare Kina behöver inte låta Ryssland få sin gasaffär. Man kan invänta ett bättre läge där man kanske kan kräva mer av Ryssland i utbyte. Sen ska vi också säga att Kina köper redan mycket gas av Ryssland som kommer genom bland annat Power of Siberia 1. Men det är ett bra exempel på den här liksom pragmatistiska synen som Peking har. Att man kommer inte göra något förrän det gynnar Peking mest. Inte ens när det handlar om Ryssland som man har en så nära relation med.
Mm. Daniel, har du någon fundering på den här liksom relationen som vi ser nu? Alltså Kina, Ryssland, men sen USA. Det är som en trekantsrelation här på något vis.
Det här handlar ju om att USA har varit herre på täppan så länge egentligen sedan murens fall. Och nu är man inte det längre riktigt och kan inte själv diktera villkoren på samma sätt när Kina börjar komma i fatt ordentligt. Och då kommer naturligtvis också båda de här ländernas relationer till Ryssland spela en roll. Och en del bedömare tolkar ju Trumps agerande när det gäller att förhandla om en fred mellan Ryssland och Ukraina, alltså få stopp på det kriget, som ett sätt att liksom på något sätt mota Olle i grinden. Att USA också vill ha Ryssland närmare sig, att det inte ska bli liksom Kina och Ryssland mot USA. Och det är så man kan möjligen se då USAs agerande under Trumps ledning när det gäller kriget i Ukraina. Det finns andra som har andra uppfattningar, men att det pågår ett spel här med de stora länderna om hur man ska positionera sig i den här, vad ska man då säga, en världsordning som försöker hitta sin nya ordning, det tycker jag är tydligt. Och då blir det som vi nu har sett de senaste dagarna ett väldigt tydligt exempel på det.
Ja, ursäkta det här burkiga ljudet, men det vi hör här, det är Jensen Huang. Han är vd för världens högst värderade bolag, den amerikanska chiputvecklaren Nvidia. Och det han gör är att han äter nudlar på en gata i Peking under Trumps besök i Peking härom veckan. Han säger så här, it's so good, säger han. Moa, det här minns du.
Ja, jag önskar att jag också får gå och äta de här nudlarna. Men nu är väl kön 3 kilometer lång som den kan bli här i Peking när någonting exploderar på sociala medier. För det har ju det här gjort.
Mm.
Över 200 miljoner har tittat på det på kinesiska sociala medier. Oj. Tydligen. Men också lite kul att den här lilla nudelrestaurangen i Hotongerna där han äter då en klassisk Peking-nudelrätt, så har man nu börjat servera vad man kallar skinnjackskrigarmenyn. Alltså för Jensen Huang, han har ju alltid på sig skinnjacka när han är ute på sina uppträdanden, allt han gör liksom. Så på Kinas sociala medier så kallas han för skinnjackskrigaren.
Okay.
Och den här skinnjackskrigarmenyn då, det är nudlarna, det är de liksom torra vetenudlar med sås bland annat av fermenterade svarta bönor och kött.
Ah,
och en kopp drickyoghurt till.
Mm.
Och det får man då köpa om man står i en långa kön. Jag kan försöka kanske i helgen om att rapportera tillbaka så det gick.
Miljardärsnudlarna, hur smakar de?
Och det är ju goda nudlar det där, Tradam, igen. Men varför krigare, Moa?
Nej, men jag tror att det handlar om att man tycker att han har nått så långt. För det här att liksom bli en framgångsrik affärsman och bli väldigt, väldigt rik, det står ju högt i kurs hos kineserna. Så jag kan tänka mig att det handlar om det.
Okej, nu snöar vi in lite på nudlarna här, men det jag ville tala om egentligen, det var datachippen, halvledare, som sagt, han är ju vd för Nvidia, Hanna. Och USA har ju gjort sitt bästa, får man väl ändå säga, de här åren för att begränsa Kinas tillgång till de här avancerade chippen. Nvidia vill såklart sälja chip till Kina för att tjäna pengar och ska ha fått det godkänt också av Trump inför det här toppmötet, men Kina verkar inte vara så intresserad av det.
Och därför tänker jag att den här, han krigar ju egentligen för att få sälja sina högt avancerade AI-optimerade chip då. Men Kina ger honom kalla handen.
Mm.
Han kan stå där och äta nudlar.
Hur ska man förstå det?
Han åkte ju hem mer tomhänt än Putin kanske.
Varför säger Kina nej?
Det här är intressant. För att chipkontrollen började ju redan innan Trumps tid. Alltså den här idén att man kan begränsa Kinas både teknologiska och militära utveckling genom att bromsa Kinas tillgång till de mest avancerade chippen som då finns i USA och tillverkas av Nvidia. Och den här tanken, den kanske är sympatisk i USA, men den verkar inte funka när den möter den politiska anda som råder i Peking, där man pratar mer och mer om självförsörjning och där kinesisk industri mer eller mindre piskas av den kinesiska administrationen att innovera själva och dessutom behålla alla sina patent och alla sina kunskaper inom Kinas gränser och helt enkelt slå USA på fingrarna ur ett teknologiskt underläge. där Kina liksom då kan bli oberoende av USA. Och det här ställer ju hela den tidiga globaliseringsvärldsordningen på ända, för den byggde ju på att man, ja, alla företag som var bra liksom handlade med varandra och att det fanns en sån logik. Nu är en annan logik som råder, en politisk Peking-logik.
Men det verkar som att Trump ändå trodde att man kunde använda de här datachippen som en insats i någon typ av överenskommelse med Kina, men så blev det inte.
Nej, det rann ut i sanden. Vi har fortfarande inte fått signaler på, även om det kan ju hända i framtiden att Kina köper in de här chippen, att man skulle vara särskilt intresserad.
Ett väldigt viktigt bolag när det kommer till hela världens chiptillverkning, det är ett taiwanesiskt bolag, TSMC. Och Daniel, du besökte deras kontor häromdagen när du var i Taiwan. Det brukar ju talas om att det här bolaget är ett skydd för Taiwan mot Kina för att det är så viktigt. Men också då någonting som kan öka risken på att Kina vill ta kontroll över Taiwan för att man vill ha det här bolaget. Alltså, vad sa de du träffade i Taiwan om det här, Daniel?
Ja, jag var ute där i Hsinchu, ni får ursäkta uttalet, men man tar snabbtåget ur där från Taipei centrum och så tar det väl en 30 minuter så är man i Hsinchu där den här fabriken ligger. Och det var ju fascinerande att vara där. Jag fick inte tala med företagsledningen och så, då gör de tydligen nästan aldrig. Man får inte komma in heller i de här otroligt välbevakade fabrikerna där inget mänskligt liv i princip får finnas. Allt är ju automatiserat i tillverkningen, som jag förstår det. I alla fall, jag var på deras utställning, deras museum, och fick prata med en PR-människa där och se hela hur de ser på sig själva och sin teknik och så. Det var väldigt fascinerande. Och sen så gick jag runt där bland de här otroligt sterila, grå, jättelika fabrikerna i grönskan där och pratade med anställda. Och det var flera som var väldigt öppna och pratade om detta och såg sig själva så som arbetande på en firma som verkligen spelar roll för Taiwans säkerhet och också spelar roll för världsekonomin. Det var de väldigt medvetna om. Men de var inte särskilt oroliga för att Kina skulle ta över Taiwan av just den anledningen, utan de kunde se det här som då kallas för populärt kiselskölden, alltså det Silicon Shield som man pratar om, att det faktiskt ger Taiwan ett visst skydd eftersom den här industrin är så väldigt viktig. Men det som flera experter ändå pratade om, det är ju att TSMC bygger ju nu två fabriker i, eller de redan har gjort det, i Arizona i USA, en i Tyskland och några i Japan också, att det finns en risk med det vill säga att produktionen från Taiwan blir så liten till slut så att man helt enkelt tappar den här viktiga stora rollen. Så en del menade på att det är bättre att TSMC behåller hela produktionen i Taiwan, då skulle det vara ett ännu starkare skydd.
Men det verkar då som att Kina ändå satsar på sina egna chipbolag istället för att köpa in dem då från USA, till exempel Moa. Alltså, nu efter mötet när det verkar stå klart, mer än tidigare i alla fall, alltså, hur kan det här påverka styrkeförhållandena med USA, men också då vad gäller den här Taiwan-faktorn?
Men det är intressant med den här kiselskölden som det kallas för då, att jag kommer ihåg när jag var på TSMC för 5 år sedan kanske, då började den här idén om kiselskölden, vad ska man säga, den började monteras ner lite grann. Det var inte så många som längre trodde på den, det här alltså att USA skulle vara mer benäget att skydda Taiwan då på grund av de här datachippen. Och det är klart att om det finns en sån här kiselsköld, om det är en variabel i USAs tänkande, så blir ju den svagare ju mer avancerade de kinesiska chippen blir det liksom. Så man kan väl säga att för taiwaneserna, min uppfattning i alla fall, är att för dem så ser man den här kiselskölden som någonting betydelsefullt igen, mer än för kanske 5 år sedan. Samtidigt då som man skulle kunna säga att den kanske minskar i betydelse när Kina då får mer avancerade chip.
Mm. Vi får se hur det går med den och också med den här amerikanska vapenaffären till Taiwan, Moa. Alltså, nu ska ju Xi och Trump ses igen till hösten, för Trump bjöd ju in Xi Jinping till Vita huset i september. Alltså, Moa, vad tror du om den här amerikanska vapenaffären till Taiwan? Blir den av?
Det har ju hintats om att det här beslutet då som Trump ska ta, antingen gå vidare med vapenaffären eller inte, att det har att göra med kriget i Iran. Men många säger ju att det inte kan ha det, för den här vapenaffären skulle liksom ske om många år. Så det går inte att koppla ihop. Men jag tror att den här vapenaffären hänger på hur Trump gör analysen av Peking framåt. Han är ju väldigt medveten om hur känsligt det här är för Peking. Det här att han satte sig på flyget innan han började prata om Taiwan, det tycker jag visar på hur mycket han vet att det här är en känslig fråga. Sen tror jag att USA har svårt att trassla sig ur den här affären nu utan att det blir en väldigt stor sak. Men det är klart, om Trump drar ut på att ge positivt besked till hösten till exempel när han ska ta emot Xi, då ser det ju inget vidare ut för Taiwan, kan man väl säga.
Vad tänker du, Hanna, alltså styrkeförhållandena de här två stormakterna emellan fram till mötet i höst då, om det blir av? Alltså, hur tror du att de positionerar sig och hur tror du Kina tänker kring det där?
Kina har ju fortfarande all möjlighet i världen att gå väldigt långsamt fram med de överenskommelser man har träffat i Peking, som man till exempel då gjorde med sojabönorna, och på det sättet slita ut USA och få handelskriget att framstå som ännu mindre lyckat, det här handelskriget som var så viktigt för Trump för att återställa USAs makt. Och från Trumps sida så har vi ju flera månader framåt, han kan kläcka ur sig många saker. Men det man kommer titta väldigt mycket på, det är just hur han svänger sig runt Taiwan. Men jag tror som Moa där, att det finns försvarsöverenskommelser och det finns saker som gör att han har svårt att trassla sig ur och manövrera.
Daniel, du nämnde ju att i Singapore där du är, så var just Taiwan, det var en av de heta frågorna. Alltså, om du blickar lite längre fram, förutom det här säkerhetsforumet du är på idag, alltså, vad tror du blir den viktigaste geopolitiska frågan mellan USA och Kina framöver?
Ja, bara kort så kan man väl säga att det är viktigt att notera att Trump efter mötet med Xi ändå pratade direkt med sina bundsförvanter här, alltså med Japan, med Sydkorea och andra sådär. Så att det liksom inte, var inte bara så heller att han helt har lämnat Taiwan. Alltså, vi understryker det. Jag tror att USA fortfarande kommer att vara väldigt engagerat i Taiwan-frågan även framgent. Men det jag tror blir den stora geopolitiska frågan här framgent är om de här två, vad ska man då, om man säger att de nu ser varandra som jämbördiga supermakter i någon mening, som måste förhålla sig till varandra i alla fall, så att det finns ett inbördes skillnad fortfarande till USAs fördel, så blir det, kan man upprätthålla en vettig kommunikation, kan man lita på varandra? Det är så viktigt när stormakt talar med varandra, det visar historien, och det kommer jag hålla koll på. Hittar man liksom kommunikationsforum där man känner att man litar på varandra, det känns idag som det finns ett misstroende mellan dem, kan man hitta ett förtroendefullt samarbete, det blir väldigt viktigt att hålla koll på, tycker jag.
Okej, vi får sätta punkt där för idag. Den här podden, den spelades in fredag den 29 maj. Daniel Alling var med, Hanna Salberg, Moa Kärnstrand. Jag heter Björn Djurberg. Åsa Velander är producent. Vi hörs. Hej då.